alls, tror jag. För de har ju ändå en så pass lönsam verksamhet annars. Så skulle de, skulle LKAB bestämma sig för att bygga, då kommer man nog ta sig hela vägen fram. Men, så det, men visst, det skulle vara ett tufft slag för Sverige som industrination.
Håller du med om det?
Absolut, ja.
Om vi vänder på det då, om både Stegra och Hybrid blir framgångsrika, vad skulle det betyda för Sverige?
Ja, det skulle naturligtvis betyda mycket. Man kan säga så här att det finns ju, jag tror det var Helmut Kohl på sin tid som sa att i framtiden kommer bara Norden att tillverka stål i Europa. Det kommer bara vara här vi har förutsättningarna, och våra förutsättningar är bra. Det har vi på Järnkontoret hävdat länge. Så att jag tror att...
Det är klart du gör, du företräder ju branschen. Men, ja, ja, visst, absolut.
Så att vi är ett bra ställe att tillverka stål på, och jag tror att lyckas det så kommer vi att visa det ännu tydligare.
Vi får sätta punkt där. Ekonomiekot Extra är slut för idag. Ni hörde bland andra Gert Nilsson, teknisk direktör på branschorganisationen Järnkontoret, och Jens Kärrman som är reporter på Dagens Industri. Producent var Olof Winblad och jag heter Erika Mårtensson. Tack för att ni har lyssnat.
Klockan 11 får vi nyheter i P1.
Här är ekot. Iran har sent ikväll avfyrat ännu en våg av robotar mot Israel, enligt den israeliska militären. Rapporter om bränder och explosioner kommer från framförallt norra Israel, men invånarna i landet kan enligt de senaste uppgifterna sedan en stund tillbaks lämna skyddsrummen. Israels flygvapen uppger samtidigt så till mot militära mål i Irans huvudstad Teheran. Irans svar på Israels inledande attacker natten mot fredag har skett i flera vågor, och även om Israel skjutit ner många robotar så har de iranska attackerna vållat stor förödelse på flera håll i Israel. I USA pekas nu en 57-årig man ut som gärningsman efter politikerskjutningarna i Minnesota tidigare idag. Den ännu inte gripne gärningsmannen lämnade efter sig en lista över måltavlor, och enligt uppgifter fanns bland andra delstatens guvernör Tim Walz med på den listan.
This was an act of targeted political violence. Peaceful discourse is the foundation of our democracy. We don't settle our differences with violence or at gunpoint.
Det här var ett politiskt motiverat dåd. Vår demokrati bygger på det fria samtalet, och vi löser inget med våld, sa guvernören Tim Walz på en presskonferens efter skjutningarna. Enligt CNN har polisen identifierat en misstänkte, en 57-årig man anställd vid ett säkerhetsbolag, som klädd som polis ska ha gått in i två lokala politikers hem och skjutit dem och deras respektive. Demokraten Melissa Hortman och hennes man dog av skadorna. Partikamraten John Hoffman och hans fru skadades svårt, men förhoppningen är att de överlever. Polisen har beslagtagit gärningsmannens bil, och i den fanns ett manifest. Enligt uppgifter till amerikanska medier ska det bland annat handlat om en lista över gärningsmannens måltavlor. Ett dussintal demokrater, däribland de nu skjutna politikerna, men också guvernören Tim Walz, som inte kommenterat de uppgifterna.
Rapporterade Ida Svansbo. Och i USAs huvudstad Washington inleds i natt svensk tid den stora omstridda militärparaden med anledning av att det är den amerikanska arméns 250-årsdag, men som också råkar vara president Donald Trumps 79-årsdag. Samtidigt pågår stora protester mot Trump runt om i USA, demonstrationer under parollen No Kings, och som kan tolkas som ett ställningstagande mot den allt större makten som samlats hos presidenten sedan Trump tillträdde. Det kan bli tillåtet för EUs länder att köpa utsläppsminskningar i andra länder om de inte själva når upp till målen. Det här är en kontroversiell fråga i unionen, men klimatkommissionär Wopke Hoekstra säger till Ekot att han är positiv.
What I can say is that the thing you're referring to, credits from outside of the European Union, potentially is a very good idea.
Den 2 juli ska förslaget om mål för utsläpp till 2040 presenteras. Mycket talar för att man kommer att hålla fast vid den förra kommissionens inspel om utsläppsminskningar på 90% till 2040. Frågan är nu om länder som inte klarar det ska kunna köpa utsläppsminskningar någon annanstans på planeten och få tillgodoräkna sig dem. I en exklusiv intervju med Ekot säger Wopke Hoekstra att det viktiga inte är ideologi utan vad som funkar i praktiken.
We don't do ideology, we do impact. And if this is impact, then let's do more of it.
Men enligt stora delar av miljörörelsen är frågan inte alls så enkel. De menar att det skulle urholka ländernas egna ambitioner och rent av fördröja klimatomställningen.
Si Holmgren rapporterade. Sverigedemokraterna kommer att släppa sin omtalade vitbok under Almedalsveckan. Det säger vitbokens författare Tony Gustafsson. Enligt Gustafsson visar det drygt 800 sidor långa manus som han lämnat in till partiet tydligt på Sverigedemokraternas kopplingar till ultranationalistiska och nationalsocialistiska grupperingar. Samtidigt så säger Gustafsson att det inte är några nya uppgifter. Sverigedemokraterna vill idag inte kommentera vitboken. Så vädret. Imorgon söndag blir det på många håll fortsatt soligt väder eller bara lättare molnighet. Över norra Norrland kan moln passera och möjligen någon skur där på eftermiddagen ökad molnighet västerifrån. Temperatur i söder 22-27 grader, vid ostkusten upp till 29 grader, lite svalare i norra Sverige. Ekots nyheter, Mats Karlsson Lennart.
P1, Sveriges Radio.
Och denna sista timme på lördagsdygnet ska vi höra en dokumentär. Den 4 februari var en svart dag i Sverige. En dag som många av oss kanske ännu inte fullt ut har haft förmåga att ta in och förstå. Trots detta väcktes omedelbart ett omfattande engagemang för kärlek, värme och gemenskap. Och bland de ytterst berörda fanns en tidig längtan att försöka återta det som blivit raserat.
P1 dokumentär.
Här är den sången som jag har plinkat när jag har suttit själv och bara inte gjort så mycket. Det var liksom inte tänkt att någon skulle höra, men ja, nu kommer det.
Idag klockan 12:33 så inkom larm till polis och SOS med anledning av en förmodad skottlossning på en skola.
Här är mitt klassrum. Det jag var.
Oh my god, det var skjutning! Folk gråter! Oh my god, det är skjutning!
På något sätt lever man i det här hela tiden. Det är som ett hål som man befinner sig ibland på kanten, men ofta trillar man ner i det och tänker på det här. När jag ligger och gosar med mina barn på morgonen och ligger och pratar med dem om deras dag, då finns ju inte det här en liten stund.
Ett tiotal personer dödades idag i en skolskjutning i Örebro i vad som beskrivs som den värsta massskjutningen i svensk historia.
Jag tror inte att det finns något annat sätt att läka i det här än att på något sätt ta tillbaka och börja stapla nya bra dagar ovanpå den här dagen.
Emma, läraren som överlevde skolskjutningen på Risbergska. En dokumentär av Åsa Furuhagen.
Här är ju den vanliga gångvägen. Jag brukar snedda över skolgården här.
Örebro, 2025.
Oftast kraftigt försenade med raska steg.
Emma är lärare i svenska för invandrare. Hennes elever är vuxna och många kan varken läsa eller skriva när de kliver in i Emmas klassrum.
Jag jobbar ju nu med elever med kort eller ingen skolbakgrund. Och det här är deras första möte ofta med skolan. Det är ett lätt läraruppdrag för att det finns så mycket att hugga tag i. Det är så lätt att hitta deras behov och att bara jobba emot, att bygga språk, att bygga nya förmågor ihop. Man växer ju tillsammans med de här eleverna.
I nästan 10 år har Emma jobbat på Campus Risbergska. Det är en stor komvuxskola med 2500 elever.
I ån där nere?
Ja.
Svartån?
Ja.
Det är ju liksom en... Det här ligger ju lite off. Men det är ju en av de fina fördelarna här att man... När man behöver ta några djupa andetag utanför jobbet så ligger det väldigt nära att bara kliva ut nära till sinnesfrid om man har stressigare dagar.
Hon säger att det är en plats för framtidsdrömmar.
Rakt fram här så är den entrén där jag brukar gå in. Och här ser vi nu liksom rakt igenom skolan. Det är en lång korridor där som löper rakt igenom.
Och så blir det den 4 februari.
Där jag ju vet att det är personer som har blivit skjutna, eller tror. Mm. Ja, det var ju en alldeles helt vanlig dag. Vi skulle börja våra lektioner. Och jag går in i klassrummet och jag ser några elever som sitter där som har hamnat i fel sal. Så jag ska gå över till min kollega och fråga ifall jag ska skicka över dem. Och då hör jag den första smällen. Och jag hoppar till. Men jag tänker att, undrar om det var ett skott? Nej, det var inte ett skott. Så där låter inte ett skott. Och sen, kort senare kom det en till.
En man har tagit sig in på Risbergska. Han har med sig ett gitarrfodral med flera tunga vapen och mycket ammunition. Så börjar han skjuta.
Och då tar jag med mig mina elever som är närmast. Jag säger, nu går ni in här, vi går in här. Och jag får med mig några som liksom vill dra iväg, men jag drar in någon och säger, nu går vi in här. Och så låser jag dörren. Och då har jag en kollega som inte skulle vara där bakom mig som säger, Emma, jag är här. Som hade gått in i rummet när hon hörde smällen. Så vi var 2 lärare och 14 elever i det rummet.
Nu minns jag inte meddelandet ordagrant, men det var någonting stil med att det är skottlossning men hon är inrymd i klassrummet. Det var liksom det första kontakten jag fick.
Johannes, Emma sambo, får ett sms.
Det var svårt att veta vad jag skulle göra riktigt. Om jag skulle åka hem eller om jag skulle avvakta. Ett tag tänkte jag att jag skulle åka ut till Risbergska, men det förstod jag ju snabbt att det var ju meningslöst med tanke på att det var ju en omöjlig plats att komma fram till eller besöka vid den tidpunkten.
I flera timmar sitter Emma och hennes elever i klassrummet. Det ringer i elevernas mobiler. Det är deras barn som måste få veta om föräldrarna är i säkerhet.
Om vi sitter här inne och instängda nu så är sannolikheten att vi klarar oss ganska stor. Sen gick ju brandlarmet och jag tänkte att vi ska inte gå ut. Vi ska stanna här. Vi har fönster mot ån så vi kan ta oss ut om vi måste. Så här, rent rationellt så är det ju skytten och skotten som man är rädd för. Men vi har ju, många av mina elever var ju rädda för polisen. Att polisen skulle storma in, att polisen skulle skjuta dem. Och jag då som vet, jag vet ju att insatsstyrkan, när de kommer, deras uppgift kommer att vara att säkra lokalen. De kommer inte gulligulla med oss, de kommer att skrika. Jag visste om det. Men när de kommer så är de ju skräckinjagande för mig som vet, som har längtat efter att de ska storma in. Och våra elever, den skräcken som var i deras när de bara sögs in i ett hörn och ner på marken och de var så rädda. Vi hade barrikaderat dörren med ett höj- och sänkbart bord så att det gick inte att öppna med nyckel utifrån. Och när jag försökte då att så här, ta bort den här jackan som jag hade hängt framför dörren. Och när jag tar bort den här jackan så höjs ju deras tonläge, för de ser ju att det är rörelse där inne. Och då kommer det jättemånga lasersikten in i rummet. Och jag vågade liksom inte gå fram och försöka få loss det där bordet, för det var svårt. Och då krossar de ju alla fönster och ropar in och vrålar. Och jag försöker att säga, det är bara lärare och elever. Det är bara lärare och elever. Men jag öppnade ju då, och då kom de ju in. Och för vi gick ut därifrån tillsammans, och det är jag så glad för.
Vi vet nu att det är 10-tal personer som har omkommit där idag. Varför vi inte kan precisera mer i nuläget, det handlar om att skadeutfallet är så pass stort.
Det är den värsta massskjutningen i Sverige i modern tid.
Jag kom ju precis fram till platsen här. Det börjar skymma och det är fortfarande väldigt mycket blåljus på platsen.
Journalisterna invaderar Örebro.
Vad kan vi säga om offren? Har du någon ålder? Är det elever? Är det lärare?
Jag har inte den uppgiften, tyvärr.
Har du misstänkt någon koppling?
Och jag är en av dem.
Varför har ni kommit hit idag?
Utanför Risbergska växer havet av blommor och ljus.
Vi är här för att visa respekt på de som har avlidit och folk som, ja, visa respekt. Det är väl det.
Många är i chock i Örebro. Staden upprättar olika kriscentra. Det har gått 48 timmar efter attacken. Och skolans ledning samlar personalen i en kyrka. De behöver träffas och berätta för varandra vad de varit med om. Jag börjar prata med en av lärarna. Det är Emma. Hon är lång, syns i mängden och är engagerad i alla omkring henne. Alla i hennes klassrum överlevde, men hon känner flera av offren. Och nu finns det många elever som inte går att få tag på.
Vi började liksom i vårt arbetslag igår när vi fick träffas första gången att bara kartlägga vilka vet vi är välbehållna. Och sen har vi ju försökt att ringa och få tag på folk. Och många har ju lämnat sina mobiler, sina jackor, sina hemnycklar i skolan. Och vi kommer inte åt det på många dagar. Så det är ju... Jag förstår att många av våra elever har det jättesvårt just nu. Mina elever har ju med sig så mycket från början och har hanterat så fruktansvärda saker innan de kom till Sverige, och fortfarande, de kan ha splittrade familjer, de har så mycket runt sig som är hemskt. Och att den här fina platsen som för dem har varit en trygghet och en plats dit man går och kan fokusera på någonting annat och någonting nytt och att bygga något nytt. Och de är så glada att gå dit. De är jättemotiverade. Och min upplevelse är att alla mina elever älskar att komma till Risbergska. Att de har förstört den. Det måste vi läka. Det är fruktansvärt.
Trots det som hänt är Emma fast besluten att komma tillbaka till Risbergska.
Jag tycker att det känns jätteviktigt att få göra. Det kommer att landa som någonting verkligt när man kliver in där. Och jag tycker att det känns viktigt att liksom återerövra den här platsen. För det här är en plats som jag, när man öppnar dörren och går in i det här huset, så känner man att det här är en plats jag tycker om. Och jag vill känna så igen, och då måste vi gå dit.
Jag har svårt att sluta tänka på SFI-läraren Emma som vill tillbaka till Risbergska och laga det som blivit förstört. Men när jag 2 månader efter dådet träffar henne igen är Emma sjukskriven. Efter den första intensiva veckan var det som hon slutade fungera.
Min sambo fattade inte riktigt, men jag kunde plötsligt liksom inte lyfta mina egna armar. Och när vi kom hem så jag fick krypa upp för trappen, för jag var så, jag tappade liksom all energi. Och sen efter det så har jag liksom pendlat emellan det där. Adrenalin, stress, skak, påslagsläget och den här totala tröttheten. Jag tror jag går i kassan. Här var liksom första gången efter 4 februari som jag insåg att jag inte tycker om att vara i den här typen av miljö eller bland folk. När jag blev superstressad av att vi skulle åka och köpa godis liksom. Och så inser man att man uppfattar varenda person som rör sig som ett hot. Och då är det en jobbig lördagsmiljö. Första veckan så gick ju jag utrustades med en superhjärna när jag hörde de två första skotten. Som bara var så snabb i processen. Jag var i ett jätteadrenalinpåslag. Och första fredagen efter att det här hände, då bara så här, när jag hade lämnat in, när jag hade varit på polisförhör, jag hade fått tag på elever och visste vilka som levde och inte, och vilka, ja, vi hade samlat dem. Vi träffades med våra elever redan första veckan. Då, och så gjorde jag en lista till polisen liksom, över vad jag visste, över vilka, vart alla hade befunnit sig. Och när polisen sa så här, nu har du gjort det du kunde göra, tack så mycket, nu tar vi över. Då kraschade jag fullständigt.
Flera av Emmas kollegor har dragit igång undervisningen igen, fast på en annan skola i Örebro. Men Emma är inte där.
Jag vet att många av mina kollegor mår precis lika dåligt som jag. Men jobbar. Och det är ju det är så beundransvärt. Det satt jättelångt in i att sjukskriva sig. För att det här är ju inte min kris. Det är liksom allas. Och eftersom det är så många som mår så dåligt och vi ändå ska uppbära någon slags verksamhet, så är det ju en enorm skuld att vara den som inte är med och växeldrar. Liksom. För att jag vet ju att det är många som mår jättedåligt. Och jag har tyckt att det har känts jättefint när jag har mött eleverna efteråt, att det har varit helande. Men jag är ju inte normal nu. Jag kan liksom inte, vara deras normalitet, för de är vana att jag är ganska kapabel och social och trevlig och tolerant, och min hjärna är liksom inte igång. Och jag är inte lugn och inte stabil och inte den de behöver just nu, tror jag, tyvärr.
Ingrid, stäng av tv-gumman.
Emma och Johannes bor i ett litet radhus strax utanför Örebro med trädgård och ett piano. Här bor de med sina två döttrar, Ingrid och Rut. I vanliga fall brukar ju Emma vara den kreativa motorn i familjen, berättar Johannes.
Om det är barnkalas sitter de alltid på jätteroliga liksom, skattjakter och såna här utmaningar då man får klara av olika stationer för att till slut få en nyckel eller en kod som låser upp skattkistan och sådana saker. Och rita kartor till det där och sådana saker. Som, det är verkligen hennes grej liksom, att ja, men, skapa bra aktiviteter och sådär för människor, för barn och för vuxna och sådär. Har alltid massor med nya idéer och uppslag och sådär. Jag vet inte var hon får allt ifrån riktigt.
Och vad blir din roll i det där?
Jag
Jag har fått vara lejon några år och ligga och gömma mig bakom en buske och hoppa fram vid ett givet tillfälle och vråla eller ryta som ett lejon. Och laga mat och fixa. Men hon är liksom den kreatören, om man säger så, när det gäller innehållet.
Det händer mycket runt Emma, eller?
Ja, det gör det gärna. Absolut. Jag kan väl ibland glömma bort att hon är påverkad på det sättet som hon är. Och liksom, man stormar på där i vardagen med små barn och massa aktiviteter. Man ska passa tider och sådana saker. Och hon har ju lite svårt att klara av den typen av press i vissa fall. Hon är ju påverkad liksom av att den här typen av stress kan liksom vara svår för henne att hantera. Hon behöver lite mer vila, återhämtning och kunna få tid att bearbeta det här.
Jag har liksom fått ett behov av stillhet som jag inte har haft förut. Och att få vara ensam. Så att bara liksom sitta still och lyssna på musik. Musik är ju liksom något som, där man kan få gå in i en känsla. Och få vara ledsen. Få känna sorg. Men sen kan man också få hjälp ur den känslan. Man kan byta låt. Och välja att nu samlar jag ihop mig och reser mig upp. Och då sätter jag på den här låten och nu ska jag fortsätta med min dag fast jag hellre vill krypa ihop under täcket. Mm.
Under sjukskrivningen får Emma stöd av en psykolog. Hon åker inte gärna in till Örebro. Det är för jobbigt med plötsliga ljud och folksamlingar. Det hon såg och hörde den där dagen sitter fortfarande kvar i kroppen.
Jag följde min dotter till vårdcentralen och det blev en akut situation där. Så att det gick ett larm och sen kom all personal springande. Och då går jag igång. Då tänker jag, nu är det pågående dödligt våld på övervåningen. Nu är det något som händer. Det kommer sirener utanför. Och det är ju inget farligt. Alla andra i väntrummet sitter kvar där och reagerar inte. Men jag reagerar och tänker, vad ska jag göra? Vart ska vi fly? Liksom. Fast jag sitter ju kvar. Och jag har min unge där. Och blir jätterädd.
När köpte ni det här huset?
Vi flyttade in när det byggdes. Ja, men det var vintern 2017. Nej, 2016. Ja, 2016. Mm. Det var väl precis när vi flyttade till Risbergska med jobbet.
Du har ett piano här.
Mm. Det har mest stått här. Det har varit ostämt och jag har inte varit vän med det riktigt. Men det har varit en jättehjälp. Och de få stunder, för tyvärr så är de ändå ganska få, fast jag har varit hemma. Som jag har varit själv och verkligen kunnat få vila. Så har jag valt att sitta där ganska mycket. Och, liksom, och också att jag har liksom några låtar som är mina. I det här. För att på något sätt sätta ord på det här. Liksom att jag, typ som att skriva poesi fast man gör det i stunden vid pianot. Det är inget jag skriver ner eller så, men som jag bara liksom har.
Mm. Emma spelar en av låtarna som hon har skrivit under sjukskrivningen.
I've seen you belong. stand taller as you walk these corridors. I saw you find your confidence as you made them yours. 12 minutes it took him to shatter our world. Pierce my soul with every bang.
Emma har tappat mycket av sin vanliga energi. Men hon kan inte släppa tanken på att få komma tillbaka till sitt klassrum.
Jag har hela tiden velat in tillbaka in på Risbergska. Och jag var så frustrerad över att vi inte bara fick gå in och hämta våra grejer. Jag har ju full förståelse för att det inte går när det är så många personer. Men det var liksom, det blev min hang-up. Att jag hängde upp mig på det och kunde inte släppa tanken på att jag vill ha mina grejer. Släpp in mig bara. Jag vill bara komma in i mitt klassrum. Jag vill se hur det ser ut. Jag vill komma in där så att min hjärna kan förstå att det här är slut.
Några veckor efter dådet fick Emma tillbaka sin jacka och sin väska som blev kvar inne på skolan.
Att få den där väskan som man packade för 3 veckor sedan för en helt vanlig dag och en jacka som man inte har haft, ett par vinterskor. Just det, hade jag de här vantarna. Alltså... Att få det som har blivit liksom ett klipp i tiden från när dagen var alldeles vanlig. Det var jättestarkt. Inte morgonrutinerna riktigt i. Det var första gången på länge som jag lämnade min dotter nu och som alla hade bråttom att ta sig någonstans. Så det var liksom en lite ovan morgon.
Det har gått ännu en månad och Emma börjar jobba igen.
Vad är klockan? Är du försenad?
Oj, 8:30 nästan. Då har vi inte många minuter.
Hon jobbar deltid på den skolan i Örebro dit undervisningen flyttat tillfälligt. Risberg ska hålla på att renoveras efter attacken.
Här är mitt tillfälliga arbetsrum. Alltså, man ställs ju inför, hela den här byggnaden är ju en påminnelse om att vi inte är där vi brukar.
Är det något speciellt du saknar?
Nej, men det är mer så här, det här som gör att ett skrivbord känns hemma. Det är ju väldigt kallt här. Jag har lite, ja, men mina några foton på mina barn och lite räkningar och min mugg. men lite så här, såna saker som är ens personliga grejer på jobbet. De har vi ju inte här. En plats som är min i vanliga fall och nu är den inte där.
Vad är det för mugg?
Det är The Best Teacher Ever-muggen. Jag fick den i gåva en gång av en elev. Så att det är en sån här hedersutnämnelse. Och sen allt det här materialet. Liksom våra vanliga... Vi har ju, det är ju en spillra av allt lärmaterial som vi har med oss hit. Provisoriskt. Vi har inte ett logistik. Det är liksom ingen som vill bo in sig riktigt här. För att vi är ju... Det här är liksom en parentes i livet som vi ska igenom.
Intresset från journalister att träffa de drabbade är stort. Men skolans ledning vill skydda både lärare och elever. När jag träffar Emma sitter vi i ett tomt klassrum utan elever.
Idag är det tisdag. Det är tisdag idag. Det är så här enkelt. Istället för ett satsschema så pratar vi om 1, 2, 3. Där 2 blir verbet. Alltså första dagen när jag kom hem så var jag verkligen helt slut som människa. Då bara, jag bara grät och tänkte det här kommer inte att gå. Men förra veckan när jag körde hem så var det sådär en solig dag och jag körde på raksträckan där jag brukar köra hem från jobbet annars och så kände jag mig liksom glad inuti, verkligen glad
Och att jag känner mig så... Ja, men dels stolt över att jag liksom jobbar igen och att jag hade gjort något bra den dagen, men att jag också kände mig lycklig att jag hade fått tillbaka mitt jobb. Inte som förut, men att jag har ändå fått tillbaka den delen av mitt liv som har varit avstängd och pausad. Och det gjorde mig så tillfreds inuti, liksom glad.
Hur har det varit att träffa eleverna?
Jättefint. Det är ju som bara när man kliver in i klassrummet och möter den här, ja, men alla de här glada ansiktena och alla kramar. Det är liksom en ny, efter 4 februari så kramas vi när vi ses och när vi säger hej då. Det hade jag inte som rutin på mina lektioner förut. Men det är liksom en helt annan, det är en gemenskap som inte riktigt går att sätta ord på här nu. Här har vi en utgång, men vi använder liksom bara en tydlig säkerhetsgrej för att det inte ska vara folk som kommer in och ut överallt, utan vi har våra entrévärdar och så har vi en ingång för att det ska kännas väldigt liksom tryggt och att man har koll på vilka som kommer in och ut här.
Kan du vara den där trygga läraren då som du vill vara?
Både ja och nej. Det är ju bekant. Vi har ju gjort det här. Att ha lektioner tillsammans många gånger. Och jag tror att de känner någon slags trygghet i att jag är här och tillbaka. Och att saker blir som vanligt. Och samtidigt så är ju ingenting som vanligt. Men där är det också, när man kommer hit så förstår man ju att det är ju så för alla. Det är inte som vanligt på hela SFI här. Det är inte som vanligt. Och vi får acceptera det, att vi inte klarar av, varken vi eller eleverna, att vara som vanligt. Och vi klarar inte av att prata om nästa veckas schema, att vi ska åka på en resa till kyrkogården och tända ljus på gravarna för de som har dött utan att tåras. Och det gör ingenting.
Ska den här kanske sitta, den har ju suttit på väggen på förskolan, ska den sitta på ryggen i ditt rum kanske?
Ja!
Det kan vi sätta upp när vi kommer här. Kan du hålla den försiktigt i bilen då, så att den inte går sönder? Eller blir skrynklig?
Eller kör lite lugnt.
Ska jag köra lite lugnt? Ja, jag kör lite lugnt.
Hemma snurrar livet på.
Ska vi hoppa in?
Hämtningar, lämningar, aktiviteter och nattningar. Men det är svårt för Emma att dölja hur hon mår för barnen.
Det går inte att inte prata om det här. Och våra barn visste ju redan om i någon mån vad som hade hänt. Att det hade hänt något på mitt jobb, att det var någon som hade skjutit. Som hade på något sätt liksom snappat upp det här. Så vi satte oss ner första kvällen och drack te. Och de fick ställa sina frågor. Liksom. Och där har vi varit, så vi har varit ganska öppna. Jag har såklart inte pratat liksom om några detaljer, men vi har ju berättat att det är folk som har dött på min skola och att det var en som kom in där och sköt.
Jättemjukt. Kände. Man kan också skruva och ta av den här. Då måste man sätta på den.
Jag har ju en elev som jag tyckte mycket om som gick bort den här dagen. Och då har vi liksom kunnat, det blev begripligt att kunna säga att jag är ledsen för att han är död. Och vi kunde tända ljus för honom och titta på kort på honom och säga att det är därför jag är ledsen. Och där har jag också min lilla tjej. Hon kan komma fram till mig och säga så här: jag är lite ledsen för att han är död. Och då är det ju egentligen att hon ser att jag är lite ledsen.
Är dina barn en hjälp för att komma vidare efter den här traumatiska händelsen?
Ja, i såna här små ögonblick när man inte tänker på det här. För det, på något sätt lever man i det här hela tiden. Det är som ett hål som man befinner sig ibland på kanten. Men ofta trillar man ner i det och tänker på det här. Och de stunder som man inte tänker på det är ju såna stunder som man har med barnen. För de tvingar en ju. Med sin närvaro och sin gullighet och sin underbara uppenbarelse att tänka på annat. Så på så sätt så, när jag ligger och gosar med mina barn på morgonen och ligger och pratar med dem om deras dag, då finns ju inte det här en liten stund. Så på så sätt är de ju en hjälp.
Lilla, jag vill dra på så mycket
kul. Vilket sött.
I det lilla radhuset så kommer också frågorna om gärningsmannen.
Min äldsta dotter som går i skolan, hon har ju fått mycket mer av den här händelsen från andra håll. Och där funderar de ju mycket på så här, hur kan man skjuta sig själv? Varför kan man göra en sån här sak? Blir han begraven som alla andra? Sådana frågor kommer ju mer. Min yngsta dotter som är snart 4 år eller 3,5. Hon frågar mycket om hur han ser ut. Hon ville veta hur den, nu för de säger dummingen, kallar de honom för. Hon vill veta hur dummingen ser ut. Så hon frågade så här, vad har han för öron? Vad har han för ögon? Vad har han för färg på ansiktet? För att hon visualiserade ju då kanske en skurk i en tecknad film. En ond demon eller något liksom. Så till slut, jag tror det hade gått en vecka när hon sa så här, snälla mamma, kan jag inte få se honom? Och då tog jag upp en bild på Rickard Andersson och så fick hon titta på den och hon sa, han ser ju vanlig ut, ja. Han ser vanlig ut. Så kan dummingar se ut, så ser de ut i verkligheten. Men jag har försökt att inte tänka så mycket på honom. Jag mötte ju inte honom. Men han finns ju där i media. Men ju mer plats han får, desto mer har han lyckats på något vis i sin... Och jag har inte haft något behov av att förstå honom eller så. Jag vill inte hata honom. Han hatade. Det finns en massa liksom mekanismer i samhället eller saker som har gjort att han hamnade där han hamnade. Och det finns liksom ingenting som kan rättfärdiga det han gjorde. Men jag vill inte lägga någon energi på att hata honom. Och någonstans så tycker jag jättesynd om honom. Att någon kan vara så desperat eller trasig att man väljer att göra det här.
Took him to shatter our world, pierce my soul with every bang that I heard, to put out the light in your smile, although it will take us a while.
Trots en mycket omfattande polisutredning finns det inget heltäckande svar på varför Rickard Andersson mördade 10 människor innan han tog sitt eget liv. Han har inte efterlämnat någon förklaring till gärningen och de digitala spåren sopade han igen. Polisen säger att de inte hittat några ideologiska motiv till massskjutningen. Och av det man kunnat få fram tyder mycket på att det var ett slags självmord. Rickard Andersson var drogpåverkad och offren var slumpvis utvalda, berättar polisen. Emma har följt utredningen och vet att det inte går att se några ideologiska motiv. Men hon vet också hur många av hennes elever som mött rasism i sin vardag och en främlingsfientlig retorik i samhället, hur de känner efter attacken.
För mig är det ju ändå över. Att jag tänker att det här var en person. för många elever så är ju det här en del i en, att de är rädda. Och det är ju hemskt att se. Så det spelar egentligen ingen roll vad motivet var, för att skräcken har väckts av det här.
Till slut har det blivit dags. Emma ska tillbaka till Risbergska och för första gången sedan massskjutningen gå in i byggnaden. Det här är en del av krisbearbetningen för personalen.
Det är jättekonstigt att få komma så här nära. Det har ju varit avspärrat. Det här är liksom... Ja, våran bänk där vi sitter.
Först går vi till baksidan av skolan där Emma visar mig utsidan av sitt klassrum där hon satt den där dagen.
Mitt klassrum. Det känns... Jag var så säker på att de hade haft sönder flera fönster. Och när jag såg det på håll såg jag bara plankor framför ena. Men nu ser jag att det var flera. Det här är liksom... Min upplevelse av det här sitter på insidan av den här väggen. Men... Det är ju så många som har varit med om det här. Och jag vet ju... Många vars berättelser är liksom på utsidan av det här huset. Och när man står på den här ytan och ser hur stor den här gräsmattan är. Och hur lång den här väggen längs hörnet är. Och hur långt de har varit tvungna att springa för att komma bort ifrån ljuden av skott. Och att de har sprungit här för sina liv, det känns...
Kollegorna möts utanför entrén till Risbergska. Emma är nervös. För hur kommer det bli att möta sina minnen från attacken där inne?
Hej. Hej, fint att se dig.
Ja, det är en
kvar. Jaha, vad är det?
Jo, ja, det rullar på.
Okej, hur ser planen ut nu då?
Ja, men nu ska ni få gå in här som arbetslag för första gången. Och vi kommer ju samlas här utanför. Fastighetsvärden kommer att beskriva lite hur det ser ut, hur långt de har kommit i renoveringsarbetet, så att ni får en bild av vad ni möts av. Ni får gå fritt i skolan. Det är en byggarbetsplats. Så att det är ju... Golvet i huvudkorridoren är, jag vet inte om de har hunnit lägga nytt golv, det får vi väl se när vi kommer dit. Stor del av innertaket i våran korridor, i F-korridoren där, är borttaget.
Okej. Okay.
Och det är inte skador av dådet, utan det är ju rökutvecklingen som spred sig. Så att det är den som har spridit sig, och då har de tagit ner mycket, och de har jobbat så att de har tagit ner mer än vad man har behövt för att det ska, när vi kommer tillbaka sen, att det ska vara fint och att man inte ser spår av händelsen. Och sen kommer ni få gå runt två och två. Vi vill inte att någon går själv. Och det är en byggarbetsplats, så det är instängslat, så vi kommer ju bara in genom porten här borta. Så vi måste också gå ut tillsammans. Och vi har ju med oss krisstödjare, finns ju på plats. Och även en särskilt stödjare som är mer kopplad till laget, som laget har träffat.
Emma går mot ingången. Jag får inte följa med in på skolan, så hon spelar in med sin mobil.
Här är mitt klassrum. Det jag var.
När de går i skolans korridorer är det som att den där dagen den 4 februari kommer tillbaka.
Vi hade ju hört alltihopa. Men sen när vi gick igenom skolan, jag såg mig ju inte om så mycket. Vi skulle ju blunda, men jag valde att inte göra det för att dels se vart jag gick, men också för att jag förstod att min egen fantasi skulle vara värre än vad jag kunde se där. Och då var det på något sätt som att det blev värre ju längre vi gick. Och att det var som att det föll på plats. Ja, just det här är stora liksom bloddroppblaffor. Det är klart att det har blötts här ute. Och sen blev det ju bara mera blod ju längre vi gick. Och så passerade vi ganska nära en kropp. En person som låg där.
I över en timme går Emma runt på Risbergska tillsammans med sina kollegor och sin rektor. När hon kommer ut därifrån sätter vi oss i bilen.
Jag förstår ju mer hur nära jag har varit honom. Att han har skjutit flera skott rakt genom dörren bredvid min, liksom. Där vi var. Det gör ju att det blir jättestarkt. Att jag vet att han inte var så många meter från oss. Och det visste jag ju innan, men när man står där så blir det så mycket tydligare. Det är konstigt att ett rum kan vara så bekant och så hemma. Och ändå så liksom främmande för en just nu. När man tänker på att börja tillbaka på Risbergska så kan jag ju både fasa lite inför det och liksom längta hem. Som om det här skulle ha blivit ogjort om vi kommer tillbaka hit. Och låtsas som om det aldrig har hänt. Jag tror inte att det finns något annat sätt att läka i det här än att på något sätt ta tillbaka och börja stapla nya bra dagar ovanpå den här dagen. Att täcka över de hemska minnena med nya minnen. Så att man, ja, man kan börja försonas med det här och glömma det här. Och inte vara så. Annars hade det här blivit ett monument över den här dagen. Det var sorgligt att han skulle få ett sånt monument. En hel skola som står tom. Ju mer vi går vidare, desto mer vinner vi liksom över den här händelsen. Vi som kan. To live for them. De som aldrig kom hem. Tolv minuter. Tog det att rasa vår värld. Tog det att förinta allt den är. Tog det att släcka ditt leende. I takt med smällarna som krossar min själ. Vi ska tro på den igen. Den där vackra illusionen. Att sånt här inte händer här. Inte här. Inte oss. Inte oss.
Du kan svara.
Ja, jag kanske nästan måste det.
Du har hört. Emma, läraren som överlevde skolskjutningen på Risbergska.
Hej, jag har inte bokat biljetter. Det får du göra.
En dokumentär av Åsa Furuhagen.
Ja, och mamma och pappa också.
Och Siv. Okej, jag kommer hem nu om en stund. Det kan jag göra. Har du läget lite under kontroll eller?
Ja, jag håller på att packa lite.
Producenter var Sofia Kottor och Anna Frey.
Okej, puss. Hej.
Slutmix, André Ljungberg.
Så här är det, att vardagen hoppar in om man släpper biljetter till en danskonsert som min dotter ska vara med på. Och sådana saker så här, hoppar in i det här. Att det alldeles vanliga livet pågår hela tiden.
Programmet gjordes i maj 2025.
I morgon söndag sänder vi en samtalsgudstjänst där programledaren Marianne Greip möter Are Norrhava som är präst i Vantörs församling och den gäst som han bjudit in, nämligen Eido Al-Fakir som är musiker och muslimsk mystiker. Det blir ett religionsmöte med två personer som är öppna för olika traditioner och livsåskådningar.
Men ni rör er ju ganska fritt båda två också i olika samfund och kyrkor och religioner och livsåskådningar. Sådär. Du går ofta i kyrkan.
Ja, Gud, väldigt ofta. Vet du varför? Nej. För att jag känner mig välkommen där. Precis som jag är.
Mm.
Kyrkan har alltid, liksom, jag har aldrig liksom blivit frågad var jag kommer ifrån, vilken sexuell läggning jag har, vilken religion jag har eller icke har.
Mm.
Och icke relevant i kyrkan. Vill du vara här så är du välkommen. Då vill jag vara där.
Jag kommer ihåg när jag jobbade en kväll i Allhelgonakyrkan här på Söder och så dök du upp. Det var en så här regnig och mörk kväll. Och du hade haft lite svårt att hitta där, det är ganska mörkt område. Och så sa du efter att tänk att det finns ett rum som är varmt, med levande ljus, vacker musik och där människor säger vänliga saker till en.
Mm.
Jag tyckte det var en så vacker beskrivning.
Mm.
Ibland tänker vi att vi ska göra så mycket, liksom, att det ska vara så mycket
verkligen.
Ja, ord till exempel. Men bara en sån sak, liksom, att vara ett öppet hem på det där sättet, där man är välkommen.
Ja, öppet för alla. Ja. Alltså, ja, vilken lyx.
Hör den här samtalsgudstjänsten i P1 efter 11 imorgon förmiddag. I onsdags presenterade Bibi Rödö årets sommarvärdar.
Edvard af Sillén är mannen bakom många framgångsrika shower och är kanske mest känd som manusförfattare till Melodifestivalen och Eurovision Song Contest.
Äntligen ska du göra sommar.
Åh, vad fantastiskt.
Det satt lite hårt inne.
Ja, äntligen så låg alla planeterna rätt och det kändes tryggt i kroppen att vågas ut på det här.
I ditt sommar så ska du tala om skratt, humor och flams. Mm. Varför det är viktigt tycker du?
För mig är det viktigaste som finns. Utan värme, utan skratt så vet inte jag vad livet skulle vara. Jag brukar säga att skrattet är närmsta vägen mellan två människor. Att skratta med en främling, att skratta med en vän, den personen släpper man aldrig. Och så som världen är nu så är väl det enda vi behöver att vara vänligare och skratta mer. Så jag kommer prata mycket om vikten av skratt och varför skrattet har varit liksom bränslet i mitt liv.
Nej men vad roligt, har ni köpt in Edvard för att han ska skriva mitt sommarprogram?
Nej. Nu är jag är här för mig nu.
Vem?
För mig, jag är också en person. Alltså, nu ska jag prata och berätta min historia om hur det känns att skriva humor till sådana som dig till exempel.
Ja, det måste vara en ära att du ska prata mycket om mig. Oh, vad roligt, undrar vad han ska ta för. Kanske när vi första gången gjorde... Vi kan nu se fram emot en sommar med 58 berättelser på lika många dagar. Klockan 13.00 i P1 och som podd i Sveriges radioappen. Med start med mig på midsommardagen.
Komikern och programledaren Petra Mede inleder årets säsong av Sommar i P1 på midsommardagen klockan 1. Mellokompisen och regissören Edvard af Sillén ska sommarprata 5 juli. Läs mer om årets sommarvärdar på hemsidan sverigesradio.se/sommar.
Allvarligt talat är programmet som bygger på lyssnarnas existentiella frågor.
Bör jag försöka bidra till att göra världen rättvis genom att uppfostra mina barn med rättvisa i vardagen?
Är det troligt att deras grund ligger i ett behov av att vara snälla? Eller tycker de helt enkelt att så här skitigt kan det helt enkelt inte vara?
Frågorna besvaras av författarna Majgull Axelsson och André Walden. Maila till oss på redaktionen allvarligt talat i ett ord @sverigesradio.se. Välkommen med din fråga. Och välkommen att lyssna på Allvarligt talat i appen Sveriges Radio Play och i P1.
Imorgon eftermiddag klockan 5 är det André Walden som svarar på lyssnarfrågor. Det är midnatt, vi får nyheter i P1.
Här är Ekot vid midnatt. I Israel dödades minst en person och 14 skadades i iranska robotattacker under kvällen. Det rapporterar israeliska medier. Under kvällen uppmanade Israels militär invånare i norra delen av landet att uppsöka skyddsrum. Men uppmaningen mildrades för någon timme sedan, även om rekommendationen fortfarande är att hålla sig i närheten av skyddsrum. Samtidigt uppger Iran att 2 oljeanläggningar i Teheran har attackerats av Israel under kvällen. I en av dem rasar nu en brand. I USA pågår det stora protester mot president Trump i städer över hela landet. Under parollen "Inga kungar" tar demonstranterna ställning mot Trumps auktoritära agenda och hur han lägger beslag på allt mer makt. Så till Storbritannien, där ska det inledas en ordentlig utredning om grooming-skandalen för 10 år sedan. Det här säger premiärminister Keir Starmer. Då utsattes tusentals flickor för grooming, våldtäkter och trafficking av gäng med män, främst från Pakistan. Enligt Sky News finns misstankar om att flickornas anmälningar inte togs på allvar för att polis och myndigheter var rädda för att bli anklagade för rasism. Frågan väcktes på nytt av Elon Musk tidigare i år. Nu säger han att han är glad att utredningen blir av. Så Sverige, över 200 bröllop ägde rum på Friluftsmuseet Skansen i Stockholm under dagen, rapporterar SVT Nyheter. Det är 15:e året det arrangeras drop-in-bröllop där. Och siffror från Skatteverket visar att intresset för att gifta sig verkar öka. I mars så lämnades över 6000 ansökningar om hindersprövning in som behövs för att man ska kunna gifta sig. Det är den högsta siffran sedan 2022.
P1, Sveriges Radio.
Det är Margit och Margot som har namnsdag denna söndag 15 juni. När vi inleder dygnet med det politiska spelet. Programledare Parisa Höglund.
Slag under bältet, pikar och frontalattacker. Terminens sista partiledardebatt gav försmak på valåret. Och vem backar liberalen Karlsbro när hon öppnar upp för SD-samarbete? Du lyssnar på Det politiska spelet.
Mer och mer handlar om politiskt spel.
Kalla detta för politiskt spel.
Jag diskuterar gärna spelregler.
I detta politiska spel.
Att inte dras med i politiskt spel, men det är spelets regler.
Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Det politiska spelet som vi spelar in den 12 juni klockan strax efter 11 är den. Hej Helena Isén, Sveriges Radios inrikespolitiska kommentator, och hej My Råvedder, inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet.
Hej.
Hej. En sliten klyscha, vi går mot avslutningstider, men så är det även i riksdagen där den sista partiledardebatten för terminen gick av stapeln igår onsdag. Och det var väl framförallt avtackningen av Liberalernas partiledare Johan Persson som gav den starkaste avslutningskänslan. Och vi ska gå igenom själva avtackningspresentskörden lite längre fram i avsnittet. Men vi börjar med självaste debatten.
Den här regeringen tar barndomen ifrån barnen. Ebba Busch låter barn gå och lägga sig hungriga.
Jag är inte Morgan Johansson. Det vill säga, jag kommer inte slå mig för bröstet med allt jag har gjort och vara nöjd där. Utan vi kommer att vara nöjda när vi har löst problemen.
Socialdemokraterna gör nu den största vänstersvängen sedan löntagarfondernas dagar på 70- och 80-talen.
Det här är alltså Sveriges statsminister. Mannen som sa att han skulle vara den vuxne i rummet.
Ouch! Det hettade till rejält där.
Vilken bra sammanfattning. Det lät mycket, mycket mer spännande än det var.
Helena, hur skulle du sammanfatta den här sista sammandrabbningen?
Ja, men det var lite fränare attacker än vad som är brukligt i mellanvalsdebatter. Och det var en del inlägg med lite doft av populism, måste man säga. Dadgostar, som vi hörde här, hon sa också att en ny vänsterregering kan ge den ensamstående mamman Caroline glass på stranden i sommar. Vi vänsterpartister står beredda att göra jobbet. Eller Ulf Kristersson om Socialdemokraterna som fick böta 3 miljoner till Spelinspektionen för sin aggressiva lottförsäljning. Och han sa då, vi kan ju inte ha partier som låtsas motarbeta gängkriminella men i själva verket odlar gängkriminella. Så det var fränt.
Alla vill ha uppmärksamhet så här, 15 månader innan valet.
Ja, och det är väl också så att opinionsläget pressar Tidöpartierna också att agera och vara tuffare helt enkelt, det skärper tonläget.
Okej, utrikespolitiken fick ju en del uppmärksamhet och då handlade det ju inte om kriget i Ukraina som det har gjort i flera debatter nu senaste åren utan kriget i Gaza. Och kriget kopplades också sen till antisemitism i framförallt Vänsterpartiet i den här debatten då. Hur stor sprängkraft har Gaza-kriget?
Det är ju en toxisk fråga som Fredrik Furtenbach brukar säga. Dels är ju den mediala uppmärksamheten kring regeringens inställning till Israel och UNRWA väldigt stor. Och sen inträffar det hela tiden incidenter av mer handgriplig karaktär. Vi har ju pratat om bråket mellan Vänsterpartiet och Kristdemokraterna i Europaparlamentet. Nu har Sverigedemokraten Jessica Stegrud lagt ut ett klipp från riksdagsentrén där hon har blivit attackerad verbalt av en aktivist. Och då säger Stegrud att hon aldrig ens har uttalat sig i frågan om Gaza. Och nu på morgonen så har utrikesministern hållit presskonferens om hur den här regeringen då ökar pressen på Israel. Oklart om det kommer att dämpa kritiken. Sen har hon utsatts för en hotfull incident, fick vi veta. Mm. Så att ja, men den frågan är ju otroligt infekterat.
Att liksom kriget i Gaza leder till så mycket inrikespolitik, My. Är du förvånad över det?
Nej, men det har ju pågått en ganska lång tid. Och det har ju också, det får ju också inrikespolitiska konsekvenser eftersom till exempel av Vänsterpartiet att man har sett att engagemanget för Palestina och för Gaza har liksom lett till antisemitiska uttryck och lett till att flera vänsterpartister har blivit utslutna och att partiet har väldigt svårt att hantera det. Det tar för lång tid, man vet liksom inte riktigt var gränsen går, man vet inte hur man ska sätta ner foten utan att samtidigt kritisera engagemanget för Gaza som ju är en viktig del av Vänsterpartiets politik. Nu så ser vi också hur de som står på olika sidor, kanske man kan säga, men hur att regeringens position också skapar liksom turbulens och konflikter mellan partierna. Samtidigt så är det ju en utrikespolitisk fråga som egentligen inte borde behöva ta sig in så här mycket i partipolitiken.
Och med tanke på att det här kriget har pågått ett tag och den senaste tiden har ju rapporteringen blivit, man har fått se den humanitära krisen förvärras. Det är väldigt många som kanske har börjat se det mer som en humanitär fråga snarare än en Israel-Palestina-fråga. Så att den får ju mer och mer uppmärksamhet också i de breda grupperna.
I den breda lagen så tror jag mer att det handlar om det, att man får börja se det mer som en humanitär fråga. Och det är där som regeringen faktiskt har problem att svara på frågor. Och det märks att de är otroligt pressade i den här frågan kring Gaza och den humanitära situationen. För att det är ju mycket lättare att ta ställning för en liksom politisk konflikt. Det är väldigt mycket svårare att behöva ta ställning när det handlar om man ska rädda människors liv eller inte rädda människors liv. Och de har ju väldigt svårt med detta. De försöker förflytta sig nu, men vi vet ju också om att det finns slitningar inom regeringsunderlaget kring hur man ska ställa sig till insatser i Gaza.
Helena?
Ja, här var det ju Miljöpartiet som i första inlägget i alla fall tog upp den här frågan, men där svarade ju Kristersson då att ni piskar upp en stämning.
Vi kan väl lyssna på en bit ur just debatten när Daniel Heldén tog upp kriget i Gaza och UNRWA.
Varför går Sverige före i att legitimera förbudet mot UNRWA? Varför spelar statsminister Ulf Kristersson med i Benjamin Netanyahus spel?
Det är bara 4 länder i hela världen som ger mer pengar än Sverige till civilbefolkningen i Gaza. Och vi ger det till de organisationer som vi vet kan få fram hjälpen också.
Att oppositionen väljer att gå på regeringen så hårt i den här frågan, är det för att man känner att man har liksom folk på sin sida just för att det är en humanitär fråga?
Jag tror också att det finns väldigt tryck i de här partierna att gå på regeringen i den här frågan. Jag tror inte bara det handlar om att skapa, alltså att visa genom väljarstöd eller så. Jag tror att det finns i de här, i Miljöpartiet, Vänsterpartiet, ju väldigt starka rörelser för den här saken och för humanitära frågor. Så att det är inte bara politiska poänger alls i det här, skulle jag säga. Mm.
Det var ju så i Miljöpartiet att den sedermera avsatta bostadsministern Mehmet Kaplan till exempel åkte med ett av fartygen Ship to Gaza, kan ha varit 2010 tror jag. Och det tidigare språkröret Gustav Fridolin är också aktiv och har alltid varit och är aktiv i debatten nu då med hård kritik mot Maria Malmö Stenegard.
Just det, Fridolin var ju med Aktuellt så sent som igår om det här just. Tror ni att Gazakriget, om det fortsätter, kommer bli en stor inrikespolitisk fråga fortsättningsvis?
Väldigt stor fråga i medierna.